I början av varje avsnitt av Somna med Henrik så förekommer det reklam. Och det är poddens viktigaste inkomstkälla. Så den måste vara där. Och det är bara i början av avsnitten som det förekommer reklamspottar. Vill du slippa reklam så kan du gå till www.somnamedhenrik.se och läsa mer om Somna med Henrik Plus. Låt nu reklamen rulla. Det tar inte lång tid. Och så kan du fluffa till kudden under tiden.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din väldiga wolf. Det har jag sagt förut, tror jag. Jag tar om. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din snygga snut. Din glittrande gurka i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Innan jag börjar med vansinnigheterna så ska jag prata lite grann om vad som får den här podden att överhuvudtaget existera. Den är ju gratis, men det sker ju på grund av att det finns personer som jag kallar för patrons. Och det är inte jag som kallar dem för patrons, utan det är ju själva Patreon-sajten som har bestämt att de ska kallas för det. Och också mina random gåvogivare. Jag vill tacka er allihopa som hjälper till och stöttar. För att utan er skulle det inte finnas någon Somna med Henrik. Eller rättare sagt, det hade nog funnits ett Somna med Henrik under en period, men det hade inte fungerat att fortsätta så här länge som jag har hållit på. Och jag hade heller inte kunnat planera att fortsätta längre. Så tack så hemskt mycket. Och nu vet jag att du redan har hört allt det här i den lilla sponsorklippet allra först i avsnittet. Men jag måste ju säga det här. Det är ju bara så. Det är lagen om alltings orsak och verkan. Att göra Somna med Henrik är ett jobb nu för mig. Och jag är väldigt glad för det. Så tack så hemskt mycket. Nu ska jag emellertid börja prata om livet och existensen och allt det där andra. Det kommer nu. För det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag vill inte göra någon stor grej av det, men det är en rätt stor grej för mig, för jag fyller 45 snart om bara några dagar. Och jag vet inte vad jag vill. Jo, men jag vill bara säga att jag känner mig lite så här, det känns lite pampigt. För mig är det lite laddat nämligen, för att när jag var liten så gick jag omkring och tänkte att 45, då är man en, och så föreställde jag mig då någon som liknar min egen far då. I Manchester-kostym, läsande en bok med ett glas portvin. Jag vet inte, han dricker inte portvin. Det kanske han gör, jag vet inte. Han kanske har en flaska portvin i garderoben som han tar fram och halsar ur. Nej, jag föreställde mig en så här. Det här var min bild faktiskt på riktigt. Och det sitter för mig ihop med åldern 45. Hur jag kom att tänka på det i kontexten av 45, det vet jag inte. Men i alla fall, när jag var liten då, 10 år kanske, så föreställde jag mig 45-åringen Henrik så här. Det regnade ute. Jag befinner mig i det som då var mitt hem, barndomshem, i Linghed. Och jag sitter i en fåtölj och det regnar ute. Och ja, jag dricker någonting, men kanske kaffe då eller något. Och jag läser en bok. Och jag sitter stilla och läser den här boken. Och jag är fullständigt centrerad. Jag är fullständigt förankrad. Punkterad, inte punkterad. Punktifierad. Jag är ett med mig själv. Redan då som 10-åring så upplevde jag väl då, kan jag anta, en slags avskiljning från mitt eget jag. Att jag, min persona var en sak, men mitt jag var en himlakropp som kretsade runt på ett oåtkomligt, väldigt frustrerande sätt. Därför har jag längtat efter den här dagen. Därför att jag har föreställt mig att det är då som allt ska bli sant. Jag ska centreras och komma hem till mig själv igen. Landa. Och det här sker nu. Och då kommer det att bli verklighet. På ett sätt är det lite synd att inte det kommer att somna med Henrik då. För att det hade känts som en sån där... Det här blir ju det sista somna med Henrik innan 45-årsdagen sker. Det är väldigt laddat nu. Jag menar inte att göra det jätteladdat. Det är lite barnsligt är det. Men jag känner att jag vill hinna med en massa grejer nu då. Som hör barndomen till innan 45-årsdagen då. När jag ska bli den här centrerade personen. Jag ska ha hunnit med allt då. Jag ska hinna stå på ett ben på en bergstopp. Jag ska hinna massera en flodhäst. Jag ska hinna klistra på en bild föreställande Hagge Geigert på en lyktstolpe i Flen. Jag ska ha hunnit skrika Roger Moore, det högsta jag kan, på 12 olika ställen i världen. I min ungdomsdagar, de sedan länge sedan flydda ungdomens dagar, så var jag besatt vid, eftersom jag inte var någon globetrotter riktigt, eller som jag kallade det för då, globetrotter. Jag var ingen globetrotter. Och då, men däremot hade jag vänner som var det då. Och då brukade jag ge dem saker som de skulle ta med sig till det här fjärran landet. Någonting som jag själv hade laddat med någon slags magi, energi. Alltså inte på riktigt, utan det var ju symbolhandlingar för min egen fantasiskull. Och för jag, alltså jag, vet, jag kanske, det kanske kommer som en besvikelse, men jag har alltså inte någon magisk kraft. Jag besitter alltså inte en förmåga att upphäva verkligheten, alltså fysikens lagar. Jag kan inte trolla, för att uttrycka sig simpelt. Jo, men jag brukade ge folk mynt, eller en gång gav jag en affisch till en kompis som skulle åka till Kina, tror jag. En affisch på en pjäs jag var med i, en bild på mig, så jag ville att hon skulle sätta upp där. Och en gång hade jag ett vindspel som jag hade fått av någon, men som jag inte gillade. Och då bad jag samma tjej ta med den till Kina och sätta i Hongkong. Så hon satte upp den och så tog hon bilder och skickade hem och så. Jag hade den här bilden av att jag ville spridas över jorden på olika sätt, olika symboliska vis. Hade jag inte varit så rädd för det, så hade jag bett folk ta med tånaglar och sånt och strö ut till lite olika delar av världen. Det är någonting med att mina celler ska finnas representerade överallt på jordklotet. Lite grann som den här podden numera faktiskt gör. Jag hyser ju inga illusioner om att den är internationell i den bemärkelsen. Jag förstår ju att du som lyssnar på den här podden på Nya Zeeland är en svensk person på Nya Zeeland som vill höra min röst. Och behöver den för att somna eller för att känna hemlandets vingar. Men det är ändå roligt att min röst nu så att säga är representerad. Och då har man ju inte ens börjat att prata om rymden. Ja, den är ju otrolig. Jag menar i alltså sett ur det perspektivet av att allt man skickar ut fortsätter ju utåt så att säga. Radiovågor pratar jag om. Och jag har ju faktiskt, jag tror kanske inte att vi har så mycket digitalt svinn. Men däremot våra radiovågor, nu vet jag inte vad jag pratar om, vill jag påpeka. Men när jag började jobba med tv till exempel, då var ju fortfarande, då var det, sändes det ju från en mast och ut via radiovågor ut över Sverige. Det betyder ju att jag, en yngre jag i alla fall, på väg susande fram genom rymdhavet nu. Och det är vi ju nästan allihopa. Kanske det är så att även våra telefonsamtal faktiskt. Jag vet inte hur mycket som läcker av våra digitala signaler. Det skulle jag vilja veta. Ja, jag har i alla fall det här känslan av att jag vill att inget, att intet mänskligt ska vara mig främmande. Det här med att jag inte kommer ihåg namn. Jag vill ju vara så beläst. Det var en romersk författare och komiker. Stand-up-komiker. Teterius. Hette han så? Teterius. Alltså han sa någonting i den stilen att jag blir inte överraskad av något, för inget mänskligt är mig främmande typ, eller någonting sånt. Eller var det Virgilius som sa? Ja, nej, jag tror det var han, komikern. Komikern. Han var lustig då, under antiken. Sa jag att han var gammal romare? Alltså det här är ju då före Kristus, någon gång. Och då sa han så. Och det har jag använt. Jag har använt mig av det när jag gick genom svåra faser i livet, har jag använt mig av det. Inte ett mänskligt ska vara mig främmande. Det är fint. Jag ska ha upplevt allt. Jag ska ha sett allt. Sen när jag når en punkt som skulle kunna markera någon sorts slut, så ska jag ha upplevt och sett allt mänskligt. intet mänskligt ska vara mig främmande. Jag ska ha allt under vingarna. Det är svårt. Det här ska jag då hinna med innan jag fyller år. Och det är ju snart då. Det kan ju hända att du lyssnar på det här efter att det har hänt. Att jag har fyllt. Och då kan jag ju bara gratulera. För då slipper du denna olidliga upptrappning. Vilken upptrappning? Det är ju det här. Det här är ju... This is the action. Upptrappning. Hela livet är väl en... Livet är väl ingen upptrappning. Livet är ju en sån där platt rulltrappa. Som man kan åka på flygplatser. Man ställer sig på den och sen åker man en bit. Det är för övrigt en rolig lek att syssla med. Att säga så här. Att säga någonting och sen säger man, så liknar man det vid någonting annat och så måste man då, sporten är att hitta på varför det är som det här. Alltså man kan säga så här, life is like a box of chocolate i Forrest Gump. You never know what you're gonna get. Vilket är jättekonstigt. Vadå box of chocolate? Om jag köper en box med choklad som innehåller salta chokladrungrovor. Då vet ju jag att jag kommer att få salta choklader ur en grovor. Så det där är ju, han var ju, det var ju något stört över det där, Forrest Gump. Nej, men så här, jag har en favorit som jag brukar säga att livet är som en Finlandsbåt. Det är trångt och bökigt och fullt med fulla människor. Och när man kommer fram måste man åka tillbaka. Det indikerar då att det är något med reinkarnation då. Så den är inte klockren heller. Men det är en rolig lek. Man kan sitta runt ett bord och säga så allihopa. Då måste man hitta på. Det är lite som min lek, dagens boktips. Då måste man hitta på de två sakerna. Jag kan säga så här då. Jag, personen Henrik, är som en dammsugare. Vakuumet på insidan är inget riktigt vakuum. Det är bara kall luft. Ursäkta. Jag har bjudit in en tjej idag som lever efter devisen intet mänskligt skall vara mig främmande. Hon heter Elsa. Välkommen in, Elsa. Tack. Du är vad man skulle kunna kalla för en äventyrare. Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag är tandläkare, men jag är äventyrare. Okej, så du är tandläkare och äventyrare? Nej, tyrare. Jag är tandläkare, men äventyrare. Men vad är en tyrare? Ja, det är en äventyrare, bara att man säger det med lite färre bokstäver för att man ska hinna med medan man hoppar mellan två takåsar i Andalusien, jagad av ett stort brottssyndikats lejda torpeder. Oj, det var spännande. Ja, men inte ett mänskligt ska vara mig främmande. Jag är precis hemkommen från en expedition till Oslo. Denna orörda vildmark. Denna planetens sista av människan orörda utpost. Det var väldigt spännande. Jaha, kan du berätta någon anekdot? Förlåt, anekdot. Nej, jag vet att man inte säger det. Jag försökte bara vara lite som extra... Jag försökte skoja till det lite grann, som jag ju brukar göra i den här podden ibland. Jag skojar till det lite grann ibland. Jaha. Jo, alltså så här. Jag kom dit, jag flög. Så här är det ju. Jag rekryterades ju av en oslosk professor som hette Dr. Dröbbel. Och han sa så här till mig: "Hej, kom in här, ska jag snacka lite med dig. Kom in här." Och jag sa: "Okej, vad är det liksom?" Och han sa så här: "Jag har en skalbagge som av guld som du måste ta in i Oslo." Oslo är ju alltså helt orörd vildmark. Förlåt, men pratar du om staden Oslo i Norge? Nej, jag pratar om den orörda vildmarken Oslo i Norrfotpatamien. Aha. Det är en... Menar du att du inte känner till det? Det är ju den sista platsen där ingen mänsklig hand har satt sin fot. Förlåt. Usch, man drog den gamla. Alltså den här var ju gammal. Så jag flög i alla fall dit och Dr. Dröbbel sa så här: "Du måste..." Grejen är att det är ju då en nästan helt ogenomtränglig skog. Och den är ju väldigt stor. Den var större förr i tiden. Men sen under 1870-talet så började de hugga ner träd. De högg ner träd i samma frekvens som man höjer glaset till munnen på en fest där man inte känner någon. Så då kan du förstå. Ja, jag förstår. Ofta alltså. Ja. Och jag fallskärmshoppade då. Jag hade en radiosändare med mig för att jag skulle kunna meddela mig med professor Dröbbel när jag väl hade landat i Oslo. Och jag föll som en fura faller. Vinande och stel. Och fallskärmen vecklade inte ut sig. Jag föll och jag såg marken som till en början var betryggande avlägsen. Susa mot mig så som en dörrvakts näve. Och jag förstod att min saga var all. Så då drog jag i snöret. Och det utlöste fallskärmen. Och så landade jag tryggt och varmt i skogen. Och runt mig blommade bin. Bromsar bromsade. Och hjärtfärgade krysantemum sprang fram ur trädens bark såsom mikrofoner på en presskonferens i något sportevenemang. Och jag, precis som David Beckham brukar göra, reste mig upp och började gå. Alltså så brukade han också göra på den tiden när han... Alltså, han gör nog det fortfarande. Alltså, då och då så är det väl så att han ligger ner. David Beckham ligger ner, förmodligen får jag säga. Och då så reser han sig upp efter det för att ta sig någonstans, för att förflytta sig till en annan punkt i rummet, husvagnen eller kanske till någon kiosk där han ska köpa en tidning, lite tuggummi. Och en bas. Han ska köpa bas. Han köper basar ofta. Ja, jag började gå där i Osloskogen. Tittade mig omkring på barren och trakiga träden. Så ursäkta, jag fick lite sån konstig dialekt där. Men det beror på att jag tycker att trakiga träd är jättetråkiga. Så det är tråkiga träd. Då får jag ofta något slags lite som Asperger. Nej, inte Asperger, förlåt. Asperger är någonting helt annat. Jag menar Parkinsons. Nej, inte Parkinsons. Vad heter det när man måste säga fula ord? Nej men, alltså det är ju så hemskt att jag glömmer vad saker heter. Tourette's. Tourette's heter det. Då vill jag liksom säga, fast det är en väldigt subtil Tourette, eftersom jag inte säger några fula ord, utan det är bara en dialektal avvikelse. Alltså dialekt Tourette är det ju. där jag måste vrida till rösten ibland. Lite som berömda manliga skådespelare på Dramaten när de pratar privat, att de måste dra ut på repliken så här för att på något vis manifestera, ja, vad det nu är de vill manifestera. Det är väldigt lustigt hur man förändras av det där huset. Whatever. Så jag gick där. Förlåt, men jag måste avbryta dig, Elsa, och äventyrare som jag faktiskt intervjuar här. Det är du som har pratat hela tiden, men jag måste bara fråga, hur vet du något om Dramaten? Nej, jag vet ingenting. Det var du som sa. Jaha. Du brukar ju ibland undslippa dig små bittra passager, eller de kan åtminstone uppfattas som bittra, där du klankar ner på skådespelarbranschen. Och det förstår jag inte riktigt varför, eftersom du ju fortfarande arbetar som skådespelare. Vill du liksom bränna dina skepp i den bemärkelsen? Att du bränner båtar ute i hamnen? Nej, jag bara tycker det. Jag har väl helt enkelt lite oförlösta problem med det yrke jag har valt. Någon sa en gång till mig, det hade varit skillnad om du hade sett på dig själv så här, om du jobbade i FN-huset med något slags fredsbevarande uppdrag. Det är något annat att gå till jobbet och spela en prins som tittar på en bit papp och säger att det är solen. Jag säger inte att det är fel eller sämre, men det är en annan typ av angelägenhet i nuet, så att säga. Vi behöver båda delarna. Vi behöver fredsbevaranden i FN-huset och vi behöver den som tittar på en pappbit och säger att det är solen utklädd till prins. Eller som står framför en kamera och tittar på en tejpbit och säger jag älskar dig. Men det är olika studs helt enkelt. Och det är väl den studsen, medvetenheten om den studsskillnaden som inte finns i den svenska skådespelarvärlden. Och det är väl kanske det som jag tycker är lite frustrerande. Och också lite löjeväckande, vilket då. Men kan du sluta prata nu, Henrik? Det är ju jag som ska berätta. Jag är här, Elsa, äventyrare, lever efter devisen intet mänskligt ska vara mig främmande. Och du sitter här och raljerar över hatet gentemot ditt eget yrke. Vad är det för typ av hyckleri du ägnar dig åt? Tyst nu, man, och håll babblan. Låt mig få prata. Tack. I alla fall så trängde jag mig fram mellan grenar och stammar. Klev på gamla giftfällor och myrslokar och änder och ändor. Det är ju lite av en national grej i Oslo. Alltså djungeln Oslo i Snuddetitaran. Att ändor växer ur marken så som sländor växer ur barken. Och rätt vad det är man ute och kliver där så slups så fastnar foten i en ända. Och då tar den ända med förskräckelse, för då faller man antingen framlänges, så har man otur då så kan man fastna med huvudet i ytterligare en ända. Och då blir uttrycket kiss my ass en verklighet. Och när man faller med en hastighet av en fallande fura med ansiktet rakt före i en av de här upprunkande ändorna ur lövverket och hud mot hud accentuerar sin egen närvaro i ett slags moment 22 av vidrighet. Det är då man börjar ifrågasätta sitt liv. Och då måste jag upprepa för mig själv, intet mänskligt skall vara mig främmande. Jag är en äventyrare. Jag är en konnässör i mänskligt aha. I slut så glesnade skogen och jag befann mig i en glänta. Runt omkring mig på grenarna från träden som var runt omkring mig så sträckte sig lavar som var möjligen 1000 år gamla. De sträckte sig ner mot mig och tycktes sträva mot mig. Och då insåg jag att det fanns som ett luftdrag från utsidan av stammarna och ner mot mig. Jag stod i mitten av en slags naturligt uppkommen vindtunnel där förkastningsnivåerna runt omkring mig utgjorde som en fallgrop för skogsvinden. Alla ni som någon gång har varit i en skog vet ju att vinden i en skog kan få väldigt speciella strukturella egenskaper. Där den nästan ikläder sig i formen av en varelse som hoppar fram och tillbaka helt okontrollerbart från höger till vänster, framåt och bakåt och upp och ner för att plötsligt försvinna och sen strax därpå uppkomma i en liten virvel lite längre in i skogen. Har du inte varit i en skog och upplevt detta så kan du med fördel titta på filmen Frost 2 där min namne Elsa av Arendal går omkring i skogen och träffar en är det en eldande av något slag som ikläder sig vind. En vindande är det ju såklart. Jag kommer inte ihåg. Den var inte så jättebra den filmen. Lite spretig. Men man gillar ju Elsa ändå och Anna. Man håller ju på dem. Liksom. Jag gillar också att de tycks ha slängt lite. Nu pratar jag, Henrik. Jag gillar att de tycks ha slängt sin inre kritiker åt skogen. Det känns lite grann som att de har sagt, vi tar med det här för det är kul. Och det är ju fräscht när det handlar om en film av den tyngden. Alltså med den avsändaren. Som då är alltså företaget Disney. Som är en liten enskild firma. Det är väl en enskild firma med en person. Alltså så här egenföretag. Ja, och när jag stod där i den naturliga vindtunneln och kände vinden susa mot mig, som, runt mig, som att det var jag som var skogens centrum, så förstod jag att jag skulle kunna utnyttja detta till att upphöja mig själv till någon slags skogsrå. Jag har alltid drömt om att få vara skogsrå. Inte den ihåliga ryggen, den känns otrevlig och lite art deco. Så jag, men däremot det långa håret och trollkraften och förmågan att förvrida huvudet på unga skogvaktare och få dem att lämna hus och hem och läm och föra in dem i skogen där de aldrig hittar hem och sig själva igen. Det tyckte jag var en spännande tankegång. Så jag lät mig föras upp av vinden som en cirkulär, i en snurrande rörelse. Upp, upp, upp. Och befann mig så högt ovanför trädtopparna. Och här är alltså ingen levande varelse, förutom möjligen en och annan fågel, befunnit sig. Vinden la sig ner mig i toppen av ett träd. Och osökt föll textraderna i Jojje Wadenius signaturmelodi till Kalles klätterträd genom mitt huvud. I stan bor en kille som heter Kalle. Och Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Emma finns bara i fantasin, men hon är fin. Tycker Kalle. Under trädet sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allting som har hänt. Men Kalle, han gillar att mest ligga stilla i toppen av trädet och sakta gungas av vinden. Da 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 och så vidare. Men när jag hade legat där och låtit mig sakta gungas av vinden en stund, så insåg jag att nu har jag ju upplevt det här. Nu är ju det här färdigt. Och jag hade ju fortfarande ett uppdrag att föra in den här förgyllda skalbaggen i, och då hade ju professor Dröbbel då, doktor Dröbbel eller vem det nu var då, Jan Johansen, hade sagt till mig att du ska lägga den i en grotta längst in där stalagmiter och stalaktiter bildar en bild av någon som liter, han kunde inte prata riktigt, han kunde inte säga lider utan han sa liter. Alltså när stalagmiter och stalaktiter bildar en bild av någon som sitter och lider. Alltså som den här statyn Tänkaren. Så jag begav mig ner igen, jag lät vinden, för jag övergav idén om skogsroandet eftersom det inte fanns några att roa. Alltså ett skogsrå är ju ingenting om hon inte får roa någon. Det är ju själva syftet med skogsråns verksamhet, att få roa om folk. Ta vett och sans ur dem och resa runt i världen och ta vett och sans ur nya människor och sådär. Så jag bestämde mig för, det finns ju faktiskt sådana riktiga kriscenter för arbetslösa skogsrån. Numera har ju alla GPSer i sina telefoner, det är jättesvårt. Förr i tiden så kunde ett skogsrå hasa fram till någon ensam stolle i skogen som frågade om vägen, och då kunde man peka lite så här. Lite fjärran, vifta lite vagt och säga gå dit dunderklockan aldrig klämtar. Och då var han ju tvungen att lyda. Vad skulle han göra? Han hade inga andra referenser. Han hade inte, visste inte ens väderstrecken, eftersom vi så långt in i skogen syntes ju inte någon sol eller någonting. Och så gick han vilse, och då kunde man skrida fram där och smida medan hjärnet var vilse, så att säga. Numera så tittar de ju bara ner i sina telefoner. Och så har de sådana här träningscyklar, sådana här mountainbikes och cyklar. Och då så skriker de argt åt dem, för de är ju alltid medelålders män också i sådana tajta cykelbyxor. Då cyklar de ofta förbi en som skogsfrå, och så skriker de åt den. Det här är cykelbana, skriker de så här, fast de cyklar mitt i skogen. Eller du går åt fel håll, skriker de, fast det inte finns, de kan väl inte veta var skogsrået är på väg. Så skogsråna har det mycket svårare nu och blir alltså berövade sitt levebröd på ett helt annat sätt. Heter det leverbröd eller levebröd? Lever, det kan inte handla om lever, alltså kroppsdelen, organet, inte delen, organet, lever. Bröd gjort på lever, det tycker jag känns jätteäckligt. Ja, då kan man gå in där och så får man gå in så här, man får yrkesträna då, eller man får arbetsträna in sig i den nya, man får vidareutbilda, fortbilda sig heter det ju. Då går man in där mår du bråa heter det, alltså alltså det är en ordvits från Göteborg. Och så går man in där och då får man sitta ner i grupp då med skogsrån, och så säger man hej, jag heter Birgitta, jag är skogsrå. Hej Birgitta, säger de andra. Jag har varit skogsrå hela mitt liv. Jag har varit arbetslöst skogsrå utan någon att råa om i 26 000 år nu då. För jag mötte då sist jag förledde någon. Det var en bonddräng som hade villat bort sig på fyllan på väg hem från, det här var ju på 1670-talet. Och han hade villat bort sig på vägen hem från en marknad. Och så frågade han mig om vägen och jag var ju jättetjusig då. Och viftade med mina enorma ögonbryn så att vinddrag uppstod. Och han kände fläktarna från min vilda, myskiga närvaro. Och han blev ju förstås väldigt blyg och nervös. Han var inte gammal, va? Så frågade han då, vad är vägen hem till Tjudret? För han bodde i Tjudret då. Och då så sa jag, jag pekade lite så här amorft västerut. Han visste inte det var det. Och så sa jag, det är bara att följa. Och sen så mumlade jag något konstigt namn. Men han var ju då så blyg så han vågade inte säga va. Han var ju också en kar som sällan frågade om vägen. Förstod jag sen, alltså han var ju ung då, men det var lite värdighetsgrej där. Så jag förstod att det var kört för honom. Och så gick han iväg och så trillade han ner i ett kärr och drunknade en ömklig död. Och jag kalasade på hans reminenser under årtusendena. Men sen när jag var färdig med det, då höll jag på att bli överkörd av en snubbe som det stod Nacka Cykelklubb SE på ryggen. Och då skrek han, höger och vänster har inte gått i skola eller? Skrek han. Och jag visste ju inte något om detta. Jag hade liksom zonat ut där när jag satt och kalasade på den här unge mannen. Och plötsligt hade det ju gått flera hundra år och nu befann jag mig mitt i ett naturreservat. Och hans bockstyre, detta ironiska namn, eftersom bock är väl kanske snarare en benämning på den som sitter på cykeln. än på dens styre, så att säga. Så den fastnade i min klädnad, drog omkull mig, men han stannade inte utan han fortsatte bara. Han tycktes tycka att det var mitt eget fel som befann mig i hans väg i den omarkade skogen. Ja, jag sprang naturligtvis i kapp honom och min straffdom föll över honom så som något i det gammel egyptiska. Men det hör inte hit. Utan sen dess har jag då varit oförmögen att ha någon att råa om. Jag måste bryta där lite grann. Elsa. Pratar du fortfarande som dig själv eller är du det här skogsråt? Nu har vi fått in en till gäst i studion. Nej, jag bara leker. Alltså jag har ju aldrig varit med på ett sånt här broamöte. Utan det här är ju spekulation och dikt och fantasi. Så jag hade i alla fall bestämt mig för att överge skogsroandet. Och gick och letade efter den här grottan där stalagmiter och stalaktiter bildar en bild av någon som sitter och liter. Och mycket riktigt till slut hittade jag då en öppning i grottan. En grotta som en öppning i ett berg. Och berget liknade en stor käft där stalagmiter och stalaktiter liknade tänder i över- och underkäke. Samt några märkligt uppkomna även i sidokäke. Alltså någon typ av bestiarium. Längst i mitten av grottöppningen så befann sig en liten hög av förkolnade rester. Alltså förkolnade i bemärkelsen uppstått under mycket högt tryck av en klippformation som då liknade tänkaren, statyn, skulpturen, tänkaren. Fast istället för den knutna näven mot pannan så hade den här gestalten då helt naturligt uppkommen sina båda händer ilsket slitande i håret. Näshåret. Det var utdraget flera centimeter ur näsan. Vilket ju då var orsaken till förtvivlan. Det finns ju ingenting som kan göra en människa så förtvivlad som att med båda nävarna kraftigt, med ett kraftigt ryck, utslita näshår ur den egna näsan till allmän löje av de andra människorna på restaurangen som tittar dömande på honom. Och så, varför håller du på så här? Och dejten då undrar, vad gör du? Vad håller du på med? För det är ingenting som föregick det faktum att han plötsligt gjorde detta. Han vet knappt själv. Han har en vag, ett hum om att det är strängar som ska spelas på en serenad. Men det visar ju sig att näshår inte lämpar sig särskilt bra som strängar. Vare sig för fiol, gitarr, mandolin, ukulele eller banjo. Möjligen ett sånt där ensträngat instrument, en erhu. Men inte ens där är det egentligen att föredra, utan där föredrar man hellre hästfår. Ja, på den vägen är det så att säga. Och jag trängde mig in där då, för jag förstod ju att jag hade hittat rätt plats. Jag kom in och det var ju fällor överallt. Och det var ju helt sjukt. Det var ju spjutfällor. Ja, de duckade jag undan för. Och det var granatfällor. Ja, då svingade jag mig över. Och det var samtalsfällor. Ja, det var bara snacka. Ja, det var kvinnofällor. Ja, det var ju bara, du vet... Så där var jag ju expert, så kunde jag ju bara manövrera skickligt genom alla det här, denna labyrint av olika måsten och skambelagda känslor. Och sen fastnade jag i ett långt, långt samtal med en gårdfarihandlare från Skillingaryd som sålde mokassiner och hade kött på Buttericks och ville vidareförsälja. Men det var ju då att det var ett otroligt högt inköpspris. Så mokassinerna hade ju då i vinstsyfte trissats upp hos gårdfarihandeln till ett pris av ungefär 3000 kronor paret, vilket ju var löjligt, så sa jag. Mokassiner blåa med sån här stygn runt som man hade förr i tiden, det är ju inte rimligt att de ska kosta 3000 kronor. Jag tog en mokassin, satte jag under hans näsa, så sa jag så här: jag kan ta den här mokassinen och få en minst lika billig, jag menar få en till 1% av det här priset på valfri kedja i Sverige. Hur har du mage att pracka detta på mig? Ja, och vad gör du ens i den här grottan? Det här är obanad mark. Vad håller du på med? Är det här någon dröm eller vad är det här? Och då sa han, jag vet ingenting, jag är från Säffle. Och sen blev det tyst och mörkt allting jättelänge. Och så förflöt flera eoner av tid. Och under tiden så hann skogen falla ner och resa sig upp igen. Och snö och mark och vind hann pina och pana. Och plötsligt så vaknade jag upp igen. Och var en uråldrig varelse som hade allting under vingarna, under västen, under rocken, i skjortärmen, i hatten. Jag var en vars liv bestod i att veta allt mänskligt. Inte ett mänskligt var mig längre främmande. Och jag gick in i grottan, tog upp den lilla guldskalbaggen och placerade den på dess förgyllda fäste längst in, längst bort. Längst ner i den väldiga grottan. Då hördes ett litet ljud. Det var ett litet, litet, oförargligt ljud som kanske skulle ha gått mig förbi om jag inte hade varit så otroligt tillspetsad. Alltså som personräknad. Alltså jag är en väldigt tillspetsad personlighet. Det finns inte så mycket utrymme för nyanser i min person. Jag är en väldigt... Tillspetsad är nog det bästa uttrycket. När du möter mig så kan du omfatta mig förhållandevis snabbt. Aha, hon är där. Det här är hon. För jag är nämligen så tillspetsad att jag egentligen bara är ett ord. Jag kan inte säga vilket ord, men jag är ett ord. Och då raserades hela änden på grottan. Och ljudet som då lät var när hela grottan raserades. Ett litet diskret surrande när väldiga tontunga klippmassor kollapsade framför mina ögon och föll ner i slukhålet som uppenbarade sig framför mig och den lilla skalbaggen, förgyllda skalbaggen. Ordspråket om ett väldigt klippmassiv ramlar ner i ett slukhål utan att någon är där, ger det då ifrån sig ett ljud. Kom verkligen till pass här. Nu var ju jag här, men ändå så var det inget ljud att tala om. Det var en svag vibration i tidsväven som gjorde att hela den här väldiga bergsmassivet rasade in i sig själv och bildade ett inverterat slukhål. En slags geologins motsvarighet en slags geologins motsvarighet till Edvard Blom. Och där minns jag inte mer. När jag vaknade upp befann jag mig i ett drygplan 10 000 meter över Starken. Drygplan är ju speciella på det sättet att de är så jäkla dryga liksom. De håller på och grejar. Du vet. Ja, så sitter man där och så bara spänn fast säkerhetsbältet, säger de då. Ja, då gör man det. Ja, så spänn hårdare, säger de då. Ja, då gör man det. Hårdare, säger de då. Ja, gör man det. Kommer fram med till och bara, har du spänt fast säkerhetsbältet? Då säger man, ja, jag har det. Din kollega var här nyss och sa åt mig att spänna fast. Du ska inte avbryta mig, avbryter den då. Säger, det är jag som är boss här. Har du spänt fast dig? Ja, säger man och så pekar man. Jaha, titta här, oj, oj, oj. Vad löst. Vill du hoppa hopprep med säkerhetsbältet kanske? Och så drar de åt bältet och så, som en 1600-tals krinolin. Så man tappar andan och behöver luktsalt eller ammoniak i en liten dosa för att pigga upp sig. På grund av att all tillförsel av alla substanser och vätskor och impulser stryps av i midjan. Och så lyfter planet med det när man har den. Och så flyger man då och då pratar de ju nonstop i högtalaren. Alltså de pratar om allt som inte finns ombord. På grund av den nuvarande krisen då. Det finns inte bananer, det finns inte reserver, det finns inte Angelica, det finns inte bistro. Det finns inte sniglar, det finns inte snacks, det finns inte mat, det finns inte kaffe, det finns inte älskog. Det finns inga fränder eller kritter, det finns inte heller. Det är förbjudet på ett drygplan att ta med sina kritter ombord. Nej, inte krister, kritter. Det är faktiskt ursprunget till ordet kritter från början. Alltså, så här var det ju. Det var en kille på 1870-talet som hade en skock med får. Och så kom det förbi, handgemängsbenägen skrivare. Att han var handgemängsbenägen var inte viktigt. För det innehåller inget våld, den här historien. Han frågade, för han kom från en annan del av världen, så han frågade, vad kallar ni dessa djur? Och då trodde Christer att den här främmande mannen menade, vad kallar du dig själv? Eftersom det var en viss språkförbistring. Och då sa han Christer, men han var nervös. Du vet hur det är när man är nervös. Och då så sa han kritter. Så därför är ordet kritter. Menar du att du inte vet att man kan säga fel när man är nervös? Jag brukar göra det, eller jag säger ofta fel, så här konstiga fel. Det finns en skådespelare som heter Henrik Holmberg som jag tyckte var så himla bra när jag gick scenskolan i Göteborg. Jag beundrade honom väldigt, men varje gång jag mötte honom så blev det fel. Alltså för mig. Jag tror bara att såg en nervös liten 20-åring liksom, som kanske var lite udda, men inte något jättekonstigt. Men för mig blev det ju alltid sådana sociala katastrofer. Och det blev ju en fix idé då. Det blev som en spänning varje gång jag träffade honom. Alltså nu är det jag, Henrik, som pratar. Så varje gång jag träffade honom så blev det liksom så här extra laddat för mig då. Han märkte som sagt säkert ingenting av det här. Och då, så första gången jag träffade honom var när jag hade sett honom i Romeo och Julia på Backateatern i Göteborg, där han spelade Amman. Och han var så himla bra. Och då var jag ny i klassen och ny som boende utanför föräldrahemmet. Och livet var liksom en enda lång tunnel av förvirring. Och rädsla och dåligt självförtroende. Och jag gick fram till honom efteråt för jag ville säga att jag tyckte han var bra. Men jag fick inte fram några ord. Utan det jag sa var typ ba. Och sen gjorde jag en pussmun mot honom. Ungefär som att jag ville pussa honom. Och han, vi kände ju inte varann liksom. Så han drog sig lite tillbaks. Och så gjorde han en liknande sån där pussgrej. Lite som att det var någon... Han spelade med liksom i mitt vansinne. Jag ville bara säga att jag tyckte han var så bra, men jag fick inte fram några ord. En annan gång som jag minns att jag... Det var ju efter att vi hade mötts flera gånger och jag hade gått några år på scenskolan. Och jag var så otroligt nervös varje gång vi sågs att det skulle bli fel. Och då hade han hållit ett föredrag för oss om språket på scenskolan. Och efteråt så hade jag och Danilo och han sällskap ner på stan. Och jag skulle gå in på McDonald's för att köpa mig kvällsmat. För det var min vana då. Och då gick jag, för jag var ju ett barn i huvudet. Och så skulle jag skiljas åt. Jag minns att jag gick och var helt tyst. Danilo pratade världsvant med Henrik hela vägen ner. Och så till slut så skulle jag vika av då in på McDonald's på Avenyn. Och då skulle jag säga hej då. Vad tänkte jag? För det var typ första gången jag sa. Jag hade skött mig hela vägen. Jag hade hållit värdigheten. Då skulle jag säga hej då till Henrik Holmberg. Och då sa jag sådär coolt. Slängde upp armen. Så sa jag hello, ayo. Och han såg förvirrad ut. Han visste inte riktigt. Det var liksom lite för långt för att vara ens felsägning. Det kändes som att han tänkte, oj, vad har jag missat nu? Vad är det här för uttryck? Hello, ayo, svarade han tillbaka. Och sen rusade jag in på McDonald's. Och såg dem fortsätta obrydda av sådana futtiga saker som social värdighet. En annan sån som jag också hade under många år var en programledarkollega på Sveriges Television som vi var inte på samma program, men varje gång jag träffade henne så blev det också så otroligt fel, för att jag en gång hade gjort fel. Jag kommer inte ihåg vad första gången var. Numera kommer jag bara ihåg dels att jag var så spänd. Det är inte så längre då med henne, det är tur. Men det var många år när det var så, på den tiden när jag var på SVT som jobb hela tiden. Då möttes vi ju och jag blev så nervös varenda gång. Men det enda jag egentligen minns var att jag skulle säga, vi möttes och så sa hon så här, hej, 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 sa jag. Vad ska du? Ja, jag ska ner till gymmet, sa jag. Ja, man måste ju träna också, det är bra, sa hon. Och då sa jag, ja, jag har slarvat på sista tiden. Och då sa jag det kanske lite surt, alltså sådär poserande surt, som att jag var missnöjd med mig själv. Men hon uppfattade det lite som att jag snäste av henne. Oj, förlåt, vad sa du? Sa hon då. Och då hade jag gått in i hissen. Och då sa jag, va? Och då sa hon, vad sa du? Och då skulle jag upprepa liksom förklarande, för släta över att nej, jag bara menar att jag har inte ett, så här, då var det som att jag hade blivit arg på henne, som att jag erkände min ilska. Alltså det var inte alls så. Och precis när jag då skulle börja förklara, stammande, försöka förklara, då stängdes hissdörrarna på mina glasögon som trycktes ihop över mitt ansikte på ett väldigt genant sätt. Och sen åkte hissen ner med mina glasögon böjda. Jag ska inte säga vem det var. Inte vet jag varför egentligen, för det var ingen pinsam historia. Men, eller jo, det är en pinsam historia. Men det var en kollega i alla fall. Då. Förlåt, nu pratade jag väldigt länge här, Elsa. Det var ju ditt program det här. Ja, men i alla fall, vi landade på drygplatsen. Och det är den drygaste av alla platser. Jag klev ut. Och då hade jag ungefär 40 minuter för mig själv innan jag skulle åka hit då och vara med i podden. Och då gick jag upp i loungen. Det är ju så på drygplatser nu att på grund av rådande omständigheter så är det ganska tunnsått, så att säga. Vilket gör att man har möjlighet att uppmärksamma drygplatsens arkitektur på ett annat sätt. Speciellt när man har lite tid att slå ihjäl. När inga butiker är öppna utan man rör sig i de här transportområdena, då kan man se hur mycket som faktiskt är byggt på 50- och 60-talet. Det är ju ingenting som flygplatser gärna vill stoltsera med, de gamla funkisdelarna liksom av sagda plats. Så har jag flygplatser nu, jag menar drygplatser. Så jag gick omkring och jag hittade gamla plastmattor och såna här stuckaturtapet, gamla träbänkar som fälls ut från väggarna, gamla marinblåa ytor på betongpelare med stuckatur, sån här panel, och sån här glaslampor som hängde över köksbord i början på 80-talet med tingeltangel på sidorna. Smutsgula. Inte för att de är gamla eller smutsiga utan för att de ska se ut så. 70-talet är ju generellt en smutsgul tid. Och med de orden så lämnar jag dig nu, kära somna. Och jag hoppas att du sover gott. Godnatt.